välkommen till Drömmen om målarjord. En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Wannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Som går sin egen väg genom livet. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Det var ett tag sedan sist, men här kommer nu ett sprillans färskt poddavsnitt. Den här gången har jag träffat konstnären, artisten och aktivisten Felicia Conrad, vars inre kompass har pekat mot att förena kulturarbete med kampen för en bättre värld. I avsnittet får du höra henne berätta om sitt stora engagemang för någonting som de flesta av oss tar alldeles för givet, det livsviktiga vattnet. Och du får också ta del av hennes resa in i såväl miljökamp som konstnärskap och artisteri. Det handlar bland mycket annat om att inse att allt i världen hänger ihop och att vi alla är en del av naturen. Om att våga bryta mot normen för hur vi ska bete oss. Om att fånga tillfällen i flykten och våga kliva in genom dörrar som öppnar sig. Om att hitta inspirationskällor och förebilder längs vägen. Om fördelarna med att inte ha en alltför tydlig färdplan för sitt liv. Och om att väva ihop alla livstrådar till en helhet. Där kulturarbete och aktivism båda är en del av den. Välkommen att lyssna.
Du är ju en önskegäst. Det tycker jag är extra roligt när jag får tips. För ofta hittar jag ju gäster sådär. Jag läser om någon, eller jag känner någon, eller jag känner någon som känner någon, eller du vet så. Men du är en sån där som jag liksom fick ett tips om att Felicia skulle passa in i din podd. Och när jag läste om dig sen så förstår jag ju precis varför du skulle göra det med ditt stora engagemang. Jag känner ju liksom hur det handlar om att följa hjärtat i ditt fall väldigt mycket. Så det känns jätteroligt och spännande. Om jag bara sammanfattar dig med tre ord så tänker jag konstnär, artist, aktivist Stämmer det hyfsat väl?
Absolut, det stämmer helt. Idag ska jag börja med förberedelse för att lägga ut vår senaste film på YouTube. Den heter Earth Love.
Ja.
Ursprungligen var det en sång som jag gjorde tillsammans med min man Johan när vi möttes i Stockholm 95. Då var det Stefan Wermelin som spelade den på radio. Och så ringde Warners. Och så de tyckte de var helt i gasen. Så frågade de, men hur gammal är du? Och så sa jag, 31. Nej, tyvärr, du är alldeles för gammal.
Alldeles för gammal.
så var det med det.
Oh.
Ja. Men för några år sedan, precis innan coronan, så kände jag att jag skulle vilja förvalta den och att liksom på något sätt skapa någonting med den. Så vi gjorde då nyinspelningar, det vill säga det var en gitarrist, en basist, en som spelade trumpet och en sångare till blev engagerade och en trummis såklart. Och då gjorde vi en nyinspelning och sen kom coronan och så kom vår första film som vi började jobba med då precis också i allt detta. Så vi fick liksom vänta in och i detta inväntandet så fanns det faktiskt utrymme att jag kunde få en möjlighet att samarbeta med Kent Olofsson som är en jättefin kompositör och han är professor på Uniart i Stockholm. Han är en mästare så det var liksom totalt lyckokänsla när han sa ja till att göra remixen. Mm. Så då gjorde han en remix och den var klar 2022. Och sen kände jag att jag ville gå vidare och filma. Alltså att göra en slags musikvideo eller någonting liknande. Men han som då har filmat vår första film, Benjamin, han jobbar så mycket. Men i alla fall så var det en helg i hösta som han sa, jag är ledig nästa helg. Okej! Okay! Då hittade jag, tack vare Danscentrum Syd, hittade jag 6 dansare som kunde vara med. En hade jag sett tidigare jobba på den platsen. Båda våra filmer så att säga är liksom lite platsspecifika. Men de är inte exotiska utan det är platser mitt i staden. Det är på något sätt att man vill visa att att allting finns här. Även om man bor i en stad så finns jorden. Alltså, ja. Så det är en plats som många besöker. Det är ett stort, stort klätterträd och liksom flera stycken, men det största där. Det är mycket, det är barn som leker, familjer som går omkring precis runt den här platsen då. Och då så filmar vi helt enkelt. Ja, det blev väldigt, väldigt fint. Och så har vi bestämt att den ska ut på YouTube. När det gäller den andra filmen så har vi inte gjort den publik, för den har vi fått ett avtal med Triart att faktiskt kunna streama den där. Jag tror att det beror på att han, Mattias, som har startat Triart, började i Malmö. Så när han såg vår film, den här vår första film som heter Precious Balance Walk. För jag skrev till honom, varför har ni inga konstfilmer på Triart? Ni har bara gamla franska konstfilmer. Varför har ni det? Och här är en film som är filmad, det här är vår film, den är filmad mellan brygga 1 och 2 på Ribersborgs, alltså stranden. Och det är ett ställe, liksom, det är ett kallbadhus. Det är en plats som alla besöker.
Ja, och
det är flera tusen människor per dag. Men där, i vattnet där har vi filmat. Så jag tror det var det att vara på, att det var lite nostalgi. För då fick jag alltså ett kontrakt och det kontraktet har löpt i 2 år. Och det är non-exclusive, så vi får ju lägga ut den. Men vi har ju velat på något sätt att inte göra det på grund av att den finns där. Och också kanske för att man önskar att det ska komma fler sådana kortfilmer. För att det finns många som har mycket bra öppningar som man, ja, det visste jag inte riktigt innan, men det har man ju fått lära sig. Örslav ska få komma ut på YouTube. Så det är det jag ska göra idag, och jag har precis gjort en ansökan och så. På ett sätt kan man säga att den sista månaden har varit extremt intensiv. Och det här med vatten, för det man kan säga att det var då förändrades livet. Av olika små incidenter på något sätt så leddes vi fram till det här med vattnet. Och jag började liksom ha en praxis att jag gick med ett glas på huvudet med vatten. Så gick jag balansera längs med strandkanten. Det var liksom sån känsla att hitta den här närheten till havet och till vattnet. Och i detta så började vi också engagera oss i detta med färskvatten. Och att vi har tappat kontrollen av hur mycket färskvatten vi gör av med. Och på vilket sätt vi gör det. Och att vi inte liksom värderar speciellt här i Sverige.
Nej, just det. Vi är så bortskämda med att det bara finns där i våra kranar, så vi behöver inte ens tänka på
om
det.
Om man vill lyssna på någonting, så en person som kan allt om sånt, så är det Bo Landin som var. Det var det bästa
sommarpratet. Jag tänkte också på det. Ja, det var jättebra.
Jag ryser bara, jag ryser hela kroppen faktiskt. Det var helt. Det är just det han pratar om, att här i Sverige så har vi haft ett sånt överflöd så att vi har inte förstått att värdera det.
Nej.
Vi har bara liksom typ, ja men det är bara, vi kan göra vad som helst.
Ja, just det.
Men det är inte riktigt så, för våra grundvattennivåer sjunker också. Och att vi har problem med torka och att det blir så hårda marker. Mm. När man har sådana här monotona odlingar och sånt
precis.
Där.
Precis.
Eller ja, monoodlingar.
Monokulturella, ja precis.
Men i detta så började engagemanget. Så vår första performance, det var att vi skulle bära vatten. För vi hittade, det finns nämligen någonting som heter vattenfotavtryck. Så vi hittade liksom en sån hemsida, och då var då Sverige listade 5890 liter per dag per person.
Oh.
Om man då tänker sig min egen släkt uppe från Norrland, Sundsvall, och Johan, min mans släkt, uppe från Blekinge skogar. Om man då tänker att det är 3 generationer tillbaka, alltså, eller 2 generationer, min mamma och min mormor och Johan och Johans mamma. Och tänker vad som har hänt,
just det.
Så är det ofattbart.
Mm.
För vi har ingen koll. Och de här 5890 literna som vi skulle bära. Om vi skulle bära dem, en person skulle bära sitt dagliga vattenanvändning, om man säger så då. Så skulle det alltså bli att man jobbade 10 timmar i sträck utan paus. Så vi tänkte, vi bär vatten. Så vi skaffade spanna. Och så fick vi vara med i ett projekt som var väldigt intressant, som var i Danmark. Först, som heter Dome of Visions, som var ett arkitekturprojekt från början, där man ställde frågan, hur ska vi leva tillsammans i staden?
Mm.
Och som ställde frågor kring klimatförändringar, men också en mängd olika saker om stadsutveckling. De bestämde att liksom själva platserna, att att allting var levande. Så att platsen var inte bara här ska vi göra det och där, 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 där. Som en känsla av att, man, att själva platsen också var levande.
Mm.
Så att de fick in det perspektivet. Så där fick vi då en chans på en kajkant. Med, de hade den här Dome of Vision, var faktiskt NCC från Sverige som byggde. Så det var liksom en hexagonbyggnad som var inspirerad av Buckminster Fuller. Så, och så var det liksom såna här plexiglas och så var det då liksom helt genomskinligt och massor med växter och café och liksom där de gjorde yoga, de hade seminarier och folk spelade, det var arkitektur, det var allt. Så var det saker som hände utanför och så var det liksom 150 meter från Svarta Diamanten, alltså det här superflotta biblioteket. Så när vi var där så hade vi ju då såna här spannar som vi drog upp vatten från, vet såna här gammaldags.
Just det.
Med rep från då kanalen där då, ja, i Köpenhamn. När vi började liksom ställa ner alla spannarna så började folk fråga, men vad gör ni? Varför gör ni det här? Och då uppstod de här samtalen, så hela performance gick ut på att det var ett samtal och sen så hjälpte folk oss att dra upp vatten så att det skulle bli då 5890 liter. Jag tror vi hade över 100 samtal.
Mm.
Och det var liksom ett sånt flöde. Och också att det var väldigt många olika nationaliteter. Vilket innebar att deras, hur ska man säga, deras relation till vatten var så oerhört olika.
Just det.
Ja. Så det var ju en extremt stark upplevelse. Mm. Så det liksom var vår första performance. Och i detta då så fortsatte vi. Och så var det ju också det här liksom att vi kände ju att vattnet är ju allt. Vi föds i vatten och när vi dör så går våra celler tillbaka till vatten.
Mm.
När jag ska dricka vatten så kan det alltså vara 3,8 miljarder år gammalt.
Ja, det är helt obegripligt.
Allting stilla. Och hela det här vattenkretsloppet. Att vi lever i en hydrosfär. Att det är bara lite mineraler inne i jorden som alltså inte innehåller vatten. Allt annat. Innehåller vatten.
Ja visst, bara våra kroppar är ju till så stor del vatten också.
Ja, visst. Din hjärna 73%, ditt hjärta 73% cirka, dina lungor 83%.
Ja, visst.
Så det jag menar, det är våra celler då, de går tillbaka till vatten när vi dör. Så det är ju liksom ett kretslopp, att på något sätt så finns vi fast vi inte finns, även när vi har dött. Alltså det är ju så oändligt på ett sätt också, just det här att vattnet har kommit från universum och bara slagit ner här. Och en del vatten på jorden är ju äldre än solen, över 4,5 miljarder år gammalt.
Alltså det är svindlande,
det är ofattbart att man liksom är i detta. Och just de här perspektiven, liksom att fysikalisera dem på olika sätt. Och samtidigt också när man bor i Öresund, vid Öresund, som jag var ju liksom ung punkare på 80-talet och hade en kompis som hette Sven som jag var väldigt förtjust i. En av de första miljöaktivisterna jag träffade. Vi skulle gå ner till solnedgången. Precis när jag hoppades på att han skulle säga någonting så säger han så här: det här är det mest förorenade sundet i hela världen. Fatta, okej, det är kört, det kommer inte bli något. All right. Men sen alltså, var det en enorm resa för människor här. För det var två stycken marinbiologer. En som heter Kjell som jobbar mycket med Vättern nu. Och Kjell, han dök alltså utanför Helsingborg och Landskrona. Och det var så mycket kemikalier i Öresund där. Så att han såg att det här håller på att dö. Det här håller på att dö. Vi måste göra någonting. Mm. Och det otroliga var att han fick med sig både folk och politikerna. Så det startade en helt unik resa med Öresund där folk har liksom arbetat för att det marina livet ska få tillbaka sin hälsa.
Mm.
Och det är handlagda ålgräsgängar, det tar ju 40 år, så att nu så är de på plats.
Så har det hänt. Ja, det är, wow.
Öresund är idag en otroligt fin marin miljö, men vi har komplikationer tyvärr. Nu ska jag säga det, Isabella Levins, hon gav uppdrag till att man skulle göra en utredning inför att man ska göra en ansökan om att Öresund ska bli ett skyddat biosfärområde.
Mm.
Och då har alltså den här första delen av utredningen, den är färdig här nere. Nu utreds det uppe i Stockholm och det började i höstas, nej det var i höstas 2022 började utredningen. Och då räknar man att det tar 2-3 år innan man kan göra den här ansökan.
Ja.
Men vi har ett stort problem då. Och det är alltså att man håller på att bygga en artificiell halvö som är som ett Dubai-bygge i Köpenhamn. Så man anlägger en artificiell halvö som ska, där 35 000 människor ska bo. Om man då jämför det med områden i Malmö då, så har vi ett industriområde där Kockums allt det här låg innan. Alltså då,
just det.
Ja, där, det heter Västra Hamnen, det är ganska stort, men det är alltså som 10 stycken sådana områden ska det bli. Mm. Och då säger de att detta är på grund av att man ska skydda Köpenhamn från de ökande stormfloderna som kommer att komma. För att vi kommer alltså här i Öresund kommer stormfloderna öka 6 till 9 gånger kommer det öka fram till 2050. Sen vet jag inte vad som kommer hända, men det är alltså så som beräkningarna finns nu.
Mm.
Det problematiska är ju då att när de ska bygga i det hamnområdet, när de började då 2022, de tar ju liksom havsslammet som finns på det här området är jätteförgiftat, för det är från 60- och 70-talet.
Mm, just det, när man bara,
det är bara
slängde ut allting i havet.
Ja, och då måste de lyfta upp det, så de börjar muddra då. De startar med att dumpa precis 2 kilometer från vårt Natura 2000-område, Falsterbonäset då. Det marina området är alltså den största ålgräsängen på hela västkusten ända upp till Norge. Det är 2 kilometer därifrån. Danmark har högre utsläppsrätt än vad vi har. I Öresund så har det varit trålningsförbud på vår sida hela vägen från 1932. Det var därför det gick så lätt att återställa.
Ah, ja, just
det är ju det som är problemet för Östersjön. Ja, men det, liksom när man har sånt hårdtrålande som finns där, så är det väldigt svårt med att
förstöra det. Ja, just det.
Man förstör havsbottnarna fullständigt. Men grejen är att det har inte varit så på den danska sidan då. Men de räknar Öresund fram till bron, sen är det Östersjön. Vi har till exempel också förbud i Sverige med att suga upp sand för att man ska använda det till cement. Och från 1986 så har vi förbud, medan att Danmark har alltså dispens fram till 2025.
Ah, det kan nu, vara så olika i olika länder.
Ja,
alltså.
Ja, det är. Men de har alltså fått ett trålningsförbud nu hela vägen upp. Så det är ju otroligt bra, det är ju en utveckling.
Mm.
Den här Lynetteholm, det är också så att Öresund är väldigt grund. Det är en av världens mest, det går alltså 44 000 skepp årligen fram och tillbaka där.
Mm.
Men det är väldigt, väldigt grund. Och det är alltså då mellan 15 till 30 meter. Så det finns alltså 3 djuphavsränder som man kallar det då för. Och när man byggde bron så var man ju oerhört noga med att man skulle försöka skapa så lite blockering, för det är så extremt viktigt att det kommer in havsvatten, saltvatten till Östersjön.
Mm.
Men problemet är att när det gäller Lynetteholm så har man inte alls varit så noggrann.
Nej.
Så det här hotar,
det är det andra intressen då, som går före.
Då, det är alltså experter från Danmark själva som säger att detta kommer att påverka ända upp till Bottenviken. Då. Ja. Och alltså det här kommer också innebära att om det fortföljer precis på det här sättet i den storleken som de har tänkt sig. Det är vissa experter i Danmark som säger att man måste minska det här med en tredjedel. För annars kommer då Östersjön i framtiden att bli som en sjö. Det är inte så många som känner till det här. Nej. Och det är det när man bor i Skåne och Danmark och Malmö. Så är det inte intressant för resten av livet i hela Sverige. Man förstår inte hur och Östersjön är förknippade med varandra.
Nej.
Det märker man när man jobbar som aktivist. 2021 råkade jag se på tv att detta skulle hända. Mm. Att de hade sagt ja till att bygga Lynetteholm. Och jag bara tänkte, herregud, det är som att komma tillbaka på 80-talet.
Mm.
Det här låter ju helt totalt vanvett. Jag menar, varför gör man inte som i Holland? Man gör, om
just
man
inte ska
skydda på allvar Köpenhamn, ska man inte göra något seriöst då?
Mm.
Alltså bygga stora höga byggnader. Så kan man tro att det ska skydda Köpenhamn. Jag menar, där ska vara massor med människor. Där ska vara badstränder, där ska vara allt möjligt. Jaha, på vilket sätt? Alltså, det går inte ihop. Vem som helst kan fatta att det här är inte vad de säger. De har också lyckats att undanta 8 lagar som finns i dansk författning. Att inte gälla.
Mm.
Då kan inte medborgarna gå till domstol och kräva att det här. De har ju försökt då, danska naturskyddsföreningen som heter Naturfredningsföreningen. Och även klimabevegelserörelsen, som är alltså klimatrörelsen, att gå till EU. Men problemet är att om de skulle då ta Biohamn, som är Köpenhamns egna byggföretag, till domstol och vinna, då skulle de få ersätta Biohamn med alla de miljarder som de skulle kunna göra vinst.
Nej, nej, nej.
Då har de hittat en enda grej. Och det här säger någonting om miljökonsekvensbeskrivning som finns. Och det är alltså baserat det här slammet då. Hantering kring detta baserar någon på en 40-årig amerikansk vetenskapsartikel som handlade om floddeltan. Och när det då blev uppdagat att det var alltså grunden till miljökonsekvensbeskrivningen kring hur man hanterade slammet i då Köpenhamns hamn och hur man dumpade i Kögebukt. Då kunde klimatbevegelserörelsen, alltså klimatrörelsen, de har alltså lyckats få till en domstolsprocess som gäller danska staten som är delägare i då Biohamn, som är alltså Köpenhamns eget byggbolag. Så alltså det här är sådana komplikationer. Ja. Men när jag upptäckte det så tog det mig ett halvår. Inte för ni hade båten som muddrade så kunde vi komma igång. Så ville media skriva om det. Och lyckades vi genom olika koordinerade grupper att till slut komma upp i regeringsnivå. Lena Hallgren lyckades säga till den danska miljöministern: nej, Sverige har aldrig sagt ja till dumpning. Till och med så har de alltså ignorerat Per Bolunds brev som var alltså en månad innan de fattade beslutet i Folketinget att de skulle sätta igång processen 2021. Då har Per Bolund skrivit, det har inte de tagit upp. Genom den här skandalen så var man ju tvungen, därför att de har alltså en plikt att samarbeta med Sverige i detta. Så vi just har alltså ett samråd som heter Esbo-konventionen som vi ska samarbeta i. Så det lyckades efter ett halvårs arbete med alla som deltog. Mm. Det var många politiker som liksom verkligen uppdagade detta då. Och vår marina expert här i Malmö var uppe i riksdagen och pratade med de olika. Så till slut så, alltså dumpningen slutade. Det otroliga är att i Nordens största akvarium då, de köper vatten. Mm-hmm. Alltså de litar inte på det vattnet som finns där nu. Så de köper. Sen alltså januari 2022 så köper de vatten, renat vatten till sina akvarium för 120 000 danska varje månad. Och när man tänker då på att man ska förstöra havsbottnar och också vad det kommer innebära med att man inte får den in- och utströmningen mellan Östersjön och Öresund och liksom hela Atlanten och Nordsjön och så. Det kommer ju innebära liksom en helt annan fauna i Östersjön. Alltså det kommer ju också påverka Öresund. Så att man häpnar, man tänker, hur kan detta vara möjligt? För det är som att bli tillbakadragen till 80-talet. Och vi gjorde ju en namninsamling. Men det som har hänt är ingenting. Jag har skickat den till Purina, men hon har inte svarat.
Nej.
Alltså hela den här resan med att man bestämmer sig för att man ska göra ett vattenprojekt har lett till ett slags läroresa. Men just samtidigt det. Också alltså, de här hisnande konsekvenserna för att vi fortfarande inte förstår vattnets totalt avgörande betydelse.
Nej, just det.
Och det är det här då liksom i detta, det inte är separerade från naturen.
Nej, just det.
En del av jorden. Precis. Ja. Vi har liksom ganska mycket att ta itu med, kan man säga. Mm. Och vårt ansvar, vi har ju inte förstått vårt ansvar heller.
Nej.
Och som konstnär då, när man jobbar och det som har spridit sig väldigt mycket de sista, vad ska man säga, 10 åren. Det är dels alltså medvetenheten kring detta med vatten. Och i konstnärskretsar så var det alltså en konstnär och forskare kring posthumanismen, alltså de strida Neimanis. Och hennes första, vad ska man säga, utgåva heter hydrofeminism. Och den kom 2013 och slog ner som en bomb. Den andra forskaren som också har varit väldigt viktig i detta, det finns fler, men de två har väl kanske varit de som har direkt bara menat just den här att vi inte är separerade.
Nej, just det. Att allting hänger ihop.
Ja, men precis. Och sen så har ju det utvecklats med en massa. Men hon heter alltså Donna Haraway. Och det, hon tar in de här begreppen multispecies och becoming with. Hur man kan liksom inse att man på något sätt är i allting och att man kan träna sig, alltså making kin, i att närma sig förståelsen. Mm. För att man liksom kan närma sig en växt, ett träd på ett helt annat sätt,
ja, eller just det.
Den, än vad vi gör, att vi är en del av allting.
Ja, ja just det. Ja, det, precis. Det. En del av det hela som Joanna Macy skriver.
Human, brukar man kalla det då. Alltså när man då, more than human, alltså mer än mänskliga världar. Det sprider sig ganska mycket i konstvärlden men även i designvärlden som jobbar med material. Det känner jag, där är man som konstnär att det är det när man ska göra en film som heter Earth Love, då är det liksom att vi på något sätt måste hitta vägar till att få den här kontakten.
Ja, just det. Kontakten och förståelsen att man är en del av
ja,
allt.
Känslan.
Att vi inte, ja, vi inte är separerade från varandra utan att, att allt hänger ihop.
Ja, ja. Precis.
Men du var ju inne på det här när du liksom första gången träffade den här miljöaktivistens vän när du var
yngre.
Men var det liksom, man tänker tillbaks på din barndom och din uppväxt och så, fanns det ett sånt här, fanns det liksom ett engagemang eller ett naturintresse eller så, eller är det någonting som har kommit senare, eller hur? Jag tycker alltid det är spännande att titta tillbaks till liksom, ja men,
ja,
vem var man som barn?
Okej, då kan man säga att jag är nog ganska udda, för att jag kommer från en totalt dysfunktionell familj.
Ja.
Att min enda plats var utomhus. Så på det sättet så var jag ju utomhus från att jag var liten.
Ja, just det. Så då blev du en del av naturen liksom väldigt tidigt, kan man säga då, eller?
Nej, jag vet inte faktiskt. Jag ska inte romantisera det. För mig var det ju, jag var ensam.
Ja.
Och jag hade inte så mycket, så att för mig så var det ju ett sätt man lekte med stenar.
Mm.
Fick en närvaro på något sätt i där jag var på platsen.
Mm.
Jag älskade träd och klättrade och sådär. Och där har du helt rätt att just i den här kontakten så känner jag ju att jag fick en överlevnad.
Mm.
Tack vare att jag hade den platsen fanns för mig.
Mm.
Så när jag då blir aktivist för Limhamns kalkbrott som då ligger 350 meter därifrån jag bodde, så är det ju ett sätt att säga tack till det jag fick när jag var liten. Alltså,
ja,
ett liv.
Mm.
Alltså livet. Ja. Mm. Det är ju ett sätt att säga jag hör er.
Mm.
Jag hör, alltså hela jorden ropar ju, men vi hör inte riktigt.
Nej. Var det självklart för dig sen att det skulle bli liksom konsten och musiken, alltså det här kulturella, var det något som du visste redan som liten, eller hur hittade du liksom din livsbana professionellt?
Nej, jag skulle bli läkare, men sen efteråt när jag gick i terapi och så hittade jag faktiskt en grej. Nej, men jag läste väldigt mycket för att det var ett sätt att få ha ett eget space också.
Mm.
Och jag var väldigt blyg, så jag sa aldrig någonting i skolan, men ingen som hörde, hade sagt. Så jag läste ungefär 4 böcker i veckan. Och sen var jag också, jag var jätteduktig på idrott, så jag blev liksom, från 5:e klass så spelade jag basket. Och sen så kom jag med ett lag där, tack vare en kvinna som heter Edla Ringdahl. Hon blev stor basketstjärna sen, hon var jättebra. Ja, men det blir betydelsefullt, den här lagandan och så. Men jag var ju liksom väldigt udda. Jag var ju liksom lagets funkare. Och sen så kom jag upp i svenskan när jag var 14-15. Vi åkte tåg till Luleå. Men jag som domlag då, vi spelade svenskan. Och vi var ju kanske 14, 15, 16, 17, 18, 19 ungefär i vårt lag. Och så åker man upp till Luleå. Och så förlorar man med 1 poäng.
Ja.
Man åker hem med 23 timmar. Och så, jag kommer aldrig glömma det, sen någon sa så här: fan vad kallt ni har. Nej men idag, det var minus 25. Så, nej men idag är det ju blyväder.
Ja.
Alltså, men man förstod ju också, det var ju väldigt annorlunda, för att vi var ju totalt diskriminerade. Alltså härlaget räknade ju kallt med att vi skulle koka kaffe på deras matcher. Och de hade ju bilar och bonus, matchbonus och sånt där. Det fanns ju inte. Så att vår tränare var ju besatt av att vi skulle liksom, att dambasketen skulle bli etablerad, eller vad man ska säga. Men jag slutade ju redan när jag var 15-16, för då fick jag, alltså jag fick en sån kris, verkligen. För jag kände att jag kunde inte fortsätta, men vi tränade ju 6-7 gånger i veckan.
Mm.
Alltså jag var ju liksom intresserad av något annat. Och sen försökte jag gå på det vanliga traditionella gymnasiet, men det gick liksom inte. Jag fick liksom ingen feeling alls, så det slutade ju med att jag gick på. Och då var det teater faktiskt. Så då gick jag på teaterlinjen på Katrinebergs folkhögskola i Halland. Och det var där jag träffade Sven. Han var alltså skogsvaktarens son där. Men jag träffade inte honom då. Men jag träffade honom bara briefly då. Men sen träffade jag honom igen i Göteborg. För han var den personen som faktiskt såg till att man började sopsortera. Och så startade han en affär som också som var helt ny, som hette Fram. Som var, du vet, kooperativen när de kom och sen så. Så har han ju fortsatt jobba med kooperation utan gränser. Men han var ju den som såg till, ja, faktiskt, det var han som var, han var en pionjär på många sätt.
Mm.
Så, ja, han har verkligen gjort mycket bra grejer. Men för min del så var det här med teater då. Och jag blev ihop med en skådespelare när jag var 17-18 och så gick jag på folkhögskola. Och sen så gick jag vidare och flyttade med den här skådespelaren som var 10 år äldre än mig. Då var jag 18. Och flyttade till Gävle och då var det Gävle Folkteater. Och det var ju alla de här stora stjärnorna, Sven Wollter och gäng som fick, unga tjejer då, som fick jobba på kaféet där och ta emot alla. Och det var fantastiskt, det heter Sjömanskyrkan. Och det var en helt fantastisk gammal lokal. Och det var Pernilla August och Claes Östergren och det var Flaskgård och Peter Haber. Och, alltså det var alla de här som sen blev då etablerade skådespelare inom Sverige, skådespelare, film och teater och sådär. Det var ju en fantastisk upplevelse och vi startade något band där, vi hade ett tjejband som hette Anastasia. Utifrån då hon, den här ryska kungadottern.
Ja, just det.
Vi spelade punk där. Så sen fortsatte jag med litteratur, läste litteratur i Stockholm, litteraturvetenskap och sen började med teater igen. Ja, jag hamnade liksom antagligen i det här att jag gärna ville bli skådis.
Och då tänkte du dig mer en traditionell skådespelarkarriär?
Inte jag vet riktigt, faktiskt inte vad jag tänkte.
Du hade kanske inte så mycket.
Sådär liksom. Nej. Alltså, i och med att mitt liv är så, alltså att man kommer från väldigt dysfunktionella. Ja. Utan du får ta allting i luften. Jag kan inte ha så här, imorgon klockan 7:30. Alltså, jag kan inte leva riktigt så, för att eftersom att man har hela tiden olika riskfaktorer som man måste ta hänsyn till. Mm. Och sen passar man inte heller in i normen. Vi har ju ett väldigt normativt land och när man inte då tillhör normen, då är man hela tiden lite i periferin. Jag höll på där och tänkte i alla fall att jag skulle bli skådis. Men sen så insåg jag också, efter ett tag då jag var statist på en tv-serie på Malmö TV. Men jag fick en sån riktig projektionsupplevelse som hon, Alice Miller, skriver om. Där jag förstod vad som hade hänt mig när jag var liten.
Ja, okej.
Okay. Då insåg jag att det här kommer bli svårt med scenskolan. För scenskolorna då, det var inte okej att man var mörk. Till exempel. Nej. Och du skulle inte ha något handikapp.
Nej, just det. Det var väldigt så.
Man kan säga att det var rent fysisk. Men det var så. Du skulle ha stora bröst och du skulle göra si och du skulle göra så. Jag var ju gammal idrottare så jag var ju supermuskulös. Så sa, hur ska du kunna spela den roll?
Alltså, typ. Nej, just det.
Jag kände att det här kommer inte gå. Jag hade gjort ett väldigt, väldigt bra scenprov men jag bestämde mig för att inte gå. Och sen så bestämde jag mig istället för att bli regissör. Jag förberedde mig för att åka till USA för jag blev intresserad av en skådespelarteknik som är den här method actingen då. Jag tyckte att de hade mer, att det blev mer organiskt.
Just det.
Jag blir intresserad av det.
Och det är mer, det är mer improviserat, alltså mindre styrt och så. Eller jag har hört talas om det, men jag vill du berätta lite om vad det innebär?
Metodräkning är ju baserat i sån här neurokunskap om kroppens minne och så här. Och sen är det ju också inspirerat av Marcel Proust på spaning på den tid som flytt. Det vill säga hur kroppens minne aktiveras till exempel när man luktar på någonting.
Ja, just det. Madeleine-kakorna och detta.
Ja, just det. Ja. Vad de utvecklade där på 50-60-talet, det var liksom en dansare i New York City Ballet. Och så var det då Lee Strasberg, vad ska man säga, vad heter det? Neuroscience scientist, en läkare liksom. Som alltså utvecklade en slags teknik där du kunde liksom aktivera olika kroppsliga minnen i olika faser så att du fick en slags naturlig reaktion till det du skulle gestalta. Det var oerhört intressant och väldigt givande faktiskt. Och när man jobbar i Sverige så oftast jobbar du inte så, utan du har ju en, det går ju att jobba utan sådana här tekniker också. För att jag menar, intuitivt så tror jag att många skådespelare använder sig.
Ja.
Av en massa, men här var det liksom en teknik som också passar väldigt bra för film. För film är det inte så bra med det här jätteteatraliska. Man vill att kroppen ska se levande ut.
Ja, vill det mer naturliga.
Liksom.
Ja, just det.
Och då är det ju sådana skådespelare, de som Marilyn Monroe, hon var, när jag var där så var det ju också en väldigt intressant situation när de berättade om Marilyn Monroe. För att hon var alltså method acting student. Och hon var extremt duktig. Men i detta i alla fall så skulle jag åka tillbaka och söka DI där. Innan så hade jag förberett mig så hade jag fått vara regiassistent till Bo Widerberg. Och det är kanske den roligaste historien som jag har att berätta. Så jag tänker att jag berättar den.
Ja, gör det.
Och som förberedelse då att jag skulle söka till DI. Så tänkte jag måste arbeta. Och jag skulle åka dit och till USA och studera det här i ett år. New York. Och då tänkte jag, ja men då måste jag se om jag kan få en regiassistentjobb. Och då tänkte jag Malmö Stadsteater, så visste jag att det fanns en kvinna som jag verkligen gillade. Jag ville gärna att det skulle vara en kvinna. Så på det sättet så var jag ganska aktivistisk på det sättet. Jag ville hellre ha en kvinna än en man där. Men det fick jag inte. Den enda som fanns i den perioden, det var Bo Widerberg.
Ja.
Så, jaha. Så då sa de till mig, ja, men du kan fråga honom. Han är på filmfestival nere på ett litet ställe i Malmö där och där. Du får gå dit och snacka med honom. Och han skulle sätta upp Stig Dagerman, Ingen går fri. Han hade liksom ett avbräck från film. Film är ju väldigt kostnadskrävande. Så det här var ett sätt att förstå. Ja.
Ja, just det.
Ja, men sen säger för att göra det då. Och där satt han då. Och han hade alltid sådana här ylletröjor. Som han drog så här. Och så skulle jag gå fram till honom. Jag var så extremt nervös. Alltså, jag var så nervös. Jag tror nästan aldrig jag varit så nervös hela mitt liv. Så jag frågade honom. Hej, jag undrar. Skulle jag kunna få vara din regiassistent när du sätter upp Stig Dagerman på Stadsteatern då och då? Så här, tittar han på mig och säger. Jaha. Men vad har du gjort tidigare? Och då var jag så nervös och då svarade jag, skit i det spelar för fan ingen roll.
Ja.
Ja, vet vad han sa då? Du verkar ju inte helt dum i huvudet.
Kom. Nej.
Jag
fick du jobbet. Det var roligt. Ja.
Och det är det jag menar, när man tänker sig att man ska vara strukturerad på olika sätt. Ja. Det här det oväntade finns i...
Ja, plötsligt så finns det en möjlighet någonstans och då kan man gå in där och så kan man...
Ja.
Inte staka ut det för mycket.
Jag hade planerat att jag skulle säga det till honom. Jag lärde mig jättemycket. Så jag hade gjort det. Så när jag kom hem från New York. Då fanns det ju inga sådana här mobiltelefoner. Eller någon sån här meddelande. Jag hade inte sagt till någon. För jag tänkte, nej, det här är så viktigt. Det här ska jag hålla för mig själv. Jag ska inte börja prata med någon om detta. Utan det här gör jag själv. Det här är min grej. Så kom jag hem så har de flyttat ansökningarna. Det är för första gången på 15 år. Så ansökningen har redan varit.
Nej.
Så där låg jag på en kökssoffa och tänkte, vad fan ska jag göra nu? Det är 2 år till nästa ansökan. Så det var liksom, man kan säga att det var liksom slutet. En slags slut. Men mina kära kompisar skickade iväg mig, för jag blev helt knäckt, till ett ställe i Frankrike som heter Roy Hart. Och de höll på med röst. Och där öppnades en helt ny väg. Och den vägen skulle jag egentligen vilja ägna mig helt åt. Men det är så svåra saker just när det gäller röst.
Mm.
Alltså, när man inte jobbar traditionellt. Så att det tar jag i portioner, kan man säga. Men det var så jag kom in på performance och på konst. Och det var då också jag kom ihåg att när jag var liten så fanns det en person som besökte vår familj när jag var 4 år. Och så fick jag en bok av honom med engelska verser. Och det var sån här Georgie Porgy Pudding Pie, Kiss the Girls and Make Them Cry.
Just det.
Såna grejer. Och så sa han, för jag ritade, så sa han, oh, you're an artist.
Mm.
Och det var faktiskt den enda personen som såg mig.
Ah.
Så det var den enda kommentaren jag fick från någon vuxen om mig. Så jag tror att det födde en väldig längtan, för han var så kärleksfull.
Just det.
Ja. Ibland tänker man, när man är inte klok när man håller på med konst. För det är ju inga pengar.
Nej, det är klart. Men musiken då, kom den också där? Eller har den funnits liksom vid sidan av hela tiden? Eller hur?
Nej, det var efter den här Roy Hart. För det var, när jag var där så var det en kvinna. Alltså hon var helt sanslös. Hon var sångerska. Hon hade så här jättemörkt stort hår. Hon kom från Bretagne. Du vet, om man tänker sig en traditionell fransk kvinna som kommer från landet och är yppig, assnygg och oerhört bestämd person.
Ja.
Så slog Annie ut så. Hon var sångerska. Ja. Så var vi där och jobbade. Och sen så var det en kväll, jag tyckte det var kul och så, men jag tänkte, jag kanske inte, så bara sån, I want to talk with you. Today I heard something. Are you going to sing? Och det var också första gången som någon
frågade. Ja, just det, som såg och hörde. Ja, ja, ja. Ja, precis.
Och då var, jag hade aldrig fått en sån fråga. Och för första gången så försökte jag inte heller flytta undan mig, utan jag svarade ja. Och det har jag... Det löftet har jag hållit.
Ja, ja, just det.
Men det har, samtidigt så är jag också en idémänniska. Och då att dedikera sig, att vara musiker idag och tjäna pengar på det utifrån icke-kommersiella... Jag är inte jätteintresserad av jättekommersiell musik.
Nej.
Då finns inte de...
Nej, det är ju tufft med allt som går lite utanför liksom det breda
exakt,
fältet.
Exakt.
Så är det ju...
Då måste man liksom hitta en massa olika vägar, kan man säga. Mm. Och det är också med uttryck och sådana här saker, vad man gillar att undersöka. När jag då började med performance så var det ju också, också, alltså utifrån ett slags misstag, vi gjorde performance på Gallesborgsskolan, jag och min man, när vi träffades utifrån, vi hade gjort den här Earth Love då, så satt vi igång där och spelade, vi var på Christiania i Köpenhamn och vi hade jättekul, och så var vi där och så skulle vi göra en performance. Gallesborg är en av de finast belägna konstskolorna i hela Sverige. Och det är jättefint, och de har en jättefin konsertsal, eller inte konsertrum ska man kalla det för, väldigt intimt, underbart. Och så helt plötsligt ser jag liksom hur det finns en dörr ut. Och så mitt i den här performansen så får jag en ingivelse att jag ska liksom öppna dörren och skrika. Inte ronja, men liksom ännu värre, vråla. Så jag gör det. Och där dör hela performansen. Alla bara liksom typ, vad fan
håller jag? Vad hände?
Det bara dog. Alla bara liksom slutade lyssna. Det blev alltså starten till min första performance som började med ett skrik. Då fick jag liksom värma upp 4 timmar för att fixa det skriket.
Just det.
Ja. Och det otroliga var att jag då upptäckte, det var ju att jag upptäckte flamencon, och det fanns någonting som hette, och finns, nu, jag kan inte så mycket om flamenco, men det var inspirerande, det var Cante Jondo, den djupa sången. Och då var det ju att många zigenare var ju inlåsta. Alltså de blev ju band av katolska kyrkan, så de var ju ständigt i fängelse på olika sätt och så. Och det fanns ju alltid issues där. Så att när de ropade ut sin ångest, ajuta mig, hjälp mig, alltså typ ögonmakt, vad som helst. Så kom den här sången. Det otroliga var när jag repeterade en gång det här skriket, då tog kroppen själv hand om, alltså mitt skrik omformades till en ton.
Ja.
Så jag förstod, aha, det var det de menade. Men i alla fall så var det så att det finns en norsk musikforskare. Så han har funnit ut till exempel att den här la 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 finns i alla kulturer.
Ja, det är fantastiskt fascinerande.
Det var mycket sådana saker som jag då på något sätt börjar utforska. Men det fanns ju inte då, när det här på 90-talet. Det som fanns kring konstnärlig forskning, det var ju etnobaserade. Sånt här fanns inte.
Nej.
Jag stod där och gjorde lite röstperformance. Och en del människor tyckte att det var jättespännande, men många tyckte att det var väldigt obehagligt.
Aha.
Att de tyckte att jag läste som att jag var sinnessjuk. Liksom.
Ja, ja, just det. Det går för djupt eller blir för
exakt. Nära och det, man kan säga så här, om jag nu gör en sån här. Det pratar jag som de flesta pratar på tv. Då kan man säga att jag höjer rösten och pratar just här. Ja, just idag ska det. Vi berätta om en fruktansvärd bla bla bla. Alltså, det är inte i kroppen. Alltså man kan säga så att i vår kultur så har vi fått skära av. Jag är hård, så skulle jag säga att vi har kastrerat vårt instrument.
Just det. Ja, det är helt, det är liksom helt känslo av
tyst. Det är det enda de säger till ungarna. Mm. När man hör en liten unge så hör man ju hela den här ragen. Sen är det vissa som håller käften, men de tänker jag tar det sen. Så blir de lite sångare eller något annat.
Just det.
You don't fool me. De lyckas på något sätt. Men för många så är det trauma, och för mig också. Så att det är just den här tystnaden, att bli nedtystad, att bli hotad, att man ska vara tyst. Så det gör ju också att så fort någon, alltså jag var på konsthallen och skrattade högt, för jag skrattar högt. Då var det ett helt sällskap med kvinnor som stirrade på mig i 5 minuter.
Ja.
Jag skrattade högt. Ja. Alltså jag tänkte så här, ska jag gå fram till dem? Jag blir så trött, men det händer alltså.
Ja, just det.
Tabu är
så fort du bryter mot normen för hur vi ska bete oss, så är det skrämmande.
Och min röst i ett rum, är det. Alltså, det finns, och det är sådana här saker som gör också att det man skulle behöva, och då är jag för gammal. För jag var liksom för gammal när det började öppna upp på konstskolor. Som idag så finns det forskning där människor forskar om djurens röst i förhållande till den mänskliga rösten. Eller, det är så fina.
Spännande.
Superfina forskningsprojekt och PhD och alltihop.
Ja,
det känns ju oerhört upplyftande.
Ja, men det blir ju något slags hopp i det.
Ja, det är kärlek. Liksom, att det är nyfikenhet. Och att, det här, liksom att vi har det här instrumentet på något sätt.
Ja, just det.
Att det är liksom något fantastiskt. Liksom. Mm. Ja.
Oh,
Men jag kanske får starta någon sån här TikTok-kanal där jag skrattar.
Ja.
Jag behöver pengar. Eller hur, vad tror du?
Precis.
Ska jag göra det?
Ja, just det. För dig som behöver hjälp med att få loss dina känslor. Titta på
nej, inget terapeutiskt för mig. Inget terapeutiskt, nej. Men jag skrattar. Det är också det här hur nära allting sitter tillsammans. För det var ju mycket sådana som att skrattet sitter ihop så nära gråten.
Ja, precis, just det.
Jag hade sådana lägen när jag skrattar så jag plötsligt så började gråta mitt i
att jag men visst.
Så är det. Och sen att det växlade. Att den här källan till vårt röstuttryck är så nära.
Ja,
allting är så nära i det här instrumentet. Det är också oerhört starkt faktiskt.
Ja.
Och människor blir så här direkt påverkade. Jag tänker på Edith Piaf som kanske var den första sångaren som jag när jag var liten hörde av en slump. För att hon hade det här totalt direkta.
Ja, just det.
Ja, och sen är jag som Freddie Mercury.
Ja, just det.
Jag älskar honom. Det finns helt fantastiska experimentella röstfolk och alla möjliga så. Man kan säga så här att om folk får tillåtelse, om jag skulle säga till en grupp, okej, om 5 sekunder så ska ni allihopa skrika, då kan de göra det. Mm. Men om de till exempel ska göra en improvisation där de bestämmer sig för en, nu känner jag verkligen så att de skulle skrika, då skulle inte tillåtelse finnas, att det måste finnas en tillåtelse för.
Ja, just det. Så någon slags ramar
just det,
ändå finnas för.
Annars så
blir man betraktad som lite knäpp.
För mycket kan man säga. Ja. Eller att det är otäckt. Jag tror inte heller många är medvetna om hur starkt det här traumat är.
Nej,
för det, jag var inte medveten om det.
Nej.
Jag hade ingen aning om hur mycket det hade påverkat
mig.
Nu händer allt samtidigt. Jag jobbar med regi när det gäller film. Gör olika, vad ska man säga, ljud och musik.
Mm.
Vi har gjort det. I sommar så gjorde vi en 3 timmar lång durationell live performance konsert kallar vi det för att det finns också interaktivitet, alltså vi bjuder in människor att göra olika saker i
ja, det är ju väldigt spännande.
Ja, det är det. Det var 3 timmar, Body of Water heter det ändå, av vatten och kropp. Väldigt intensivt kan man säga.
Ja, men du har liksom, då har du också, det här tycker jag är så spännande just när man samlar ihop alla de där olika sakerna, trådarna som finns i ens liv och så gör man liksom någonting av det och du har ditt starka aktivistengagemang och så har du kärleken till konsten och rösten och musiken och alltså just det där att väva ihop det till en helhet, det är ju väldigt, väldigt häftigt och spännande tycker jag.
Så det, ja, det är det. När det har skett att jag har gjort stora misstag så har jag på något sätt, eller att det inte har gått så bra så har jag tvungen att skärpa mig och göra någonting. alltså typ som det skriket då. Jag har flera sådana exempel, jag ska inte gå in på det, men när jag har på något sätt kanske mer tagit tag i situationen för att jag har just det här att om jag bara är den jag är så skulle jag nog bara göra performance i alltså ögonblicket.
I ögonblicket, ja just det.
Jag älskar det där i ögonblicket.
Ja,
det är där jag känner mig hemma för att jag inte har haft de här strukturerna.
Nej, precis, just det.
Det är liksom det som är min hemmabas.
Ja.
De andra strukturerna gör jag för att försöka skapa en slags, okej, kom hit. kom hit här. Alltså. Här dukar vi till detta och ser vad vi kan göra tillsammans för att få en kontakt med det. Det var alltså personer på den 3 timmars durationella Body of Water som satt alla 3 timmarna. Så vi var helt och sen vet du vad de frågade efter det, 3 timmar. Så, kommer ni att göra det här igen?
Ja, fick du inte liksom nog?
Precis, första gången i vårt liv gjort en 3 timmar lång slags konsertperformativ grej. Att man fick komma så tillsammans med de människor som var där. Just att den här gränsen löses upp.
Mm.
Och det är väl det som jag tycker är intressant. När det finns ju liksom sådana begrepp som är oneness eller något sånt där. Jag vet inte om jag kan applicera det på det. Men det är någon gräns. Och det var någonting som fanns i flamenco. Den kraften var så stark. Så att det spelar ingen roll vem som sjöng den. För det var liksom sången som blev kanaliserad.
Ja just det, den blev på ett eget precis, liv på något sätt.
Ja, precis. Ja. Så att alla var innefattade i det. Så det spelade ingen roll om inte du sjöng. Eller att du inte dansade. Utan allting hände organiskt tillsammans.
Ja det är häftigt och det är precis samma sak som det här med liksom närheten till jorden, naturen, vattnet. Det här att vara en del av helheten.
Exakt.
Ja.
Det är det som kultur är.
Ja, visst.
Man sätter en slags förening.
Ja, ja visst. Ja. Och då blir ju det här med aktivism och kultur, det blir ju också en enhet på något sätt. Ja. Det går liksom inte skilja det åt, utan det, allt hänger ihop.
Ja, här i Småland så har ni en superaktivist och konstnär. Det är hon som har flyttat till Småland, Ella Tilema.
Det vet inte jag vem det är.
Nej, hon har startat Diö konsthall.
Ja, Diö, ja, just det.
Ja, Diö heter det, inte Diö.
Diö konsthall. Diö, då blir det lite franskt sådär.
Ja, precis. Jag trodde att det var Diö. Men Diö, hon
är startat. Ja, just det. Ja, där ja.
Ja, då har ni en superaktivist.
Spännande.
Ja, men det finns ju många i Småland också som man ser på håll som just har det som du, när du pratar om din odling innan vi börjar prata här, som har den här närheten. Ibland så tänker jag att det som är Skåne, vi har ju väldigt mycket exploaterad mark.
Ja, jo, men det är klart, det är väldigt mycket, antingen är det liksom städer eller så är det stora monokulturer, åkermark. Ja, men det är ju mycket mer varierat i Småland, såklart, och i stora delar av Sverige också. Så att, ja. Det är kanske lite, på ett sätt lite lättare att känna sig som en del av naturen när den finns, när det inte bara är sånt som är liksom människoskapat, som jag kan känna när man kommer ner till de här stora fälten i Skåne. Exakt. Då, att det finns så lite kvar av liksom det naturliga. Så.
Jag tror att jag tycker att det verkar som att det är jättemånga som bara gör det av sig själv i Skåne. Ni har ju en skog att försvara nu ju. Är du ute och försvarar den skogen?
Ja, i Fyllerud. Ja, nej, jag har varit ganska engagerad i både Fridays for Future och omställningsrörelsen. Men sen de senaste åren har jag haft så himla mycket annat som har tagit tid. Så nu, jag skriver under och stöttar och så. Och har många kompisar som är med. Men jag har inte varit med där aktivt själv. Men
nej,
det finns mycket viktigt att engagera.
Absolut.
Precis. Ja. Avslutningsvis, hur tänker du? Har du några så här tankar om framtid och så? Har du drömmar du inte har förverkligat, eller tar du bollarna när de kommer, eller hur tänker du om det? Du sa ju det själv att du planerar inte, du har inte liksom den där strukturerade.
Jag har en sak som jag faktiskt har velat planera.
Ja.
Första gången. Ja. Nej, jag har en sak som jag har en film jag vill göra, men i filmvärlden är det så oerhört mycket pengar.
Just
så
det.
Att den här filmen är inte lika småskalig som de filmerna vi har gjort. Så här pratar vi om en kostnad på upp till 1 miljon faktiskt, skulle jag räkna med. Och då måste man gå helt andra vägar än vad jag gör. Så nu vet jag inte riktigt om jag är redo. Jag har en väldigt stark idé. Och det är också, i de här filmerna så är det alltid sex performancekonstnärer som skapar performativa skeenden i vattnet och med vattnet. Och sen har vi sex dansare som alltså improviserar tillsammans med träden och marken och löven i Pilansparken. Och sen så, nu är det sex sångare som jag skulle vilja ha det.
Ja. Så det är mycket folk involverat, och det är klart.
Det är sex personer hela tiden. Men att jag önskar att jag skulle kunna få göra det. Det handlar om att sjunga vattnet.
Mm.
På något sätt att skapa en slags vattenbankett. Och så ska det vara fyra schamaner som kommer från varsitt väderstreck. Och så ska de liksom bli serverade vatten. Och så ska en poet berätta om vattnet.
Ah.
Och så ska de dricka det och sen sjunger de vattnet.
Ah.
Ja.
Ja, det låter fantastiskt.
Det blir liksom som en vattenbankett då. Men det jag funderar på om man skulle göra det som en live-grej också. Men det är så svårt att kanske få med det här flödet när man jobbar på scen. Då måste du ändå repetera.
Ja, just det.
Jag har förstått det, för jag har varit med om en sån grej. Att jag har sjungit vattnet. Jag har varit med om väldigt lustiga grejer som jag har inte pratat om. Men jag har sjungit vattnet, så att jag vet att vattnet kan tänka sig att sjungas.
Mm.
Och det gör de ju samerna också. De hörde till exempel Katarina Barusch eller något sånt. Jag tror hon heter det. Det är sydsamiskt, man sjunger Umeälven där.
Aha, just det.
Så det är ju ett sätt att sjunga älven, men nu kunde hon en traditionell jojk. Som vet inte vad Umeälven skulle säga nu. Men just det här att man har ett sånt närmande.
Ja, just det. Man är så förbunden. Så att...
ja, men jag tänker på den här Sting Sapni med Mara Katalabba. Det är ju en person som jojkar väldigt annorlunda. Att det kan vara väldigt skilliga uttryck. Så det är det jag tänker att jag skulle vilja göra. Men jag känner också så att jag har en förståelse för att jag kan inte gå in i de här extremt kommersiella världarna, för jag passar inte.
Nej.
Jag har inte det tänket. Jag kan inte distansera mig från, jag kan inte, ja men okej, det är okej, och du har rättigheterna där, och jag kan inte, alltså så. Det, liksom,
Du måste få göra det på ditt sätt.
Exakt. Så jag vet inte om det kommer gå, men
Nej.
kanske.
Kanske, man vet aldrig.
Man vet aldrig.
Ibland så öppnar sig askar,
man
inte visste.
Ja, precis, man vet inte. Det är det jag skulle vilja. Och sen så är det en massa annat.
Ja. Den där kreativa kranen som alltid rinner när man väl börjar skriva på den, eller hur?
Den är väldigt stark, kan jag säga. Jag det är ingen brist på idéer.
Det är ingen brist på idéer. Nej.
Jag tänker att nu så måste jag verkligen göra ett avsteg själv också, för att nu handlar det om pengar själv. Mm. Jag måste ha jobb, ett bröd.
Ja, men det är klart. Ja, just det. Ja.
Så är det det. Men Maria, nu har jag sagt allting
nästan. Ja. Vad härligt. Tusen tack för att du ville vara med och berätta. Det har varit jättespännande att lyssna. Och det är fint. Tusen tack för idag. Ha det så gott. Vilket otroligt engagemang hon har, Felicia. Jag hoppas du hängde med i svängarna och kanske också blev nyfiken på att ännu mer utforska något av de spännande områden hon berättar om. Om du blev lite avhugget precis på slutet beror det på att Felicia och jag kom in på en diskussion som kanske inte var så intressant för er lyssnare, så jag fick klippa lite brutalt helt enkelt. Men det Felicia pratar om, att allt hänger ihop och att vi människor är en del av naturen, är också en av de grundläggande idéerna i en av de absolut bästa böcker jag har läst. Aktivt hopp att möta vår tids utmaningar utan att bli galen, av Joanna Macy och Chris Johnstone. En bok som jag och min dotter översatte för några år sedan. Det är så himla kul att boken används runt om i landet, bland annat på folkhögskolor och i studieförbund. Och just i dagarna skriver vi på avtalet för att översätta en nyutgåva av boken, som förra året kom på engelska 10 år efter den första upplagan. Jag ser så mycket fram emot att översätta igen, i synnerhet den här boken, vars första upplaga var den som tog mig igenom min egen ganska tunga klimatdepression den torra skräcksommaren 2018. Jag kan också berätta att det nu går att förbeställa min nya bok, Den inre kompassen, en slowfix-bok om att navigera mot det som är viktigt på riktigt, som till stor del bygger på samtalen i den här podden och som kommer ut lagom till jul. Kanske kan den bli en julklapp till dig själv och eller någon du tycker om. Läs mer om boken och hur du beställer på kompassforlag.se. Tack så mycket för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka.